Så när hon satte sig ner på backen och snörde på skorna på dottern, då var tron fullkomnad. Och jag skulle önska att det är en sån tro som får förmedlas här den här morgonen. Är ni med? Så jag hade några andra såna här saker också. I Kilgoris på vår missionsbas i Kenya, så var jag där och predikade en gång, och då sa jag att till dem som var singlar, ännu inte gifta, att köp en tom fotoram och sätt jämte sängen. Och så bara tänker du att en dag ska jag sätta in ett foto där på min brud eller min brudgum. Och jag har fått höra nu att det är så många unga gutter och jenter som har tomma fotoramar som står i deras lägenheter. Är inte det fantastiskt? Va? Det är robust tro. Eller man tänker att jag skulle vilja ha ett bättre hem, ett bättre hus. Ja, men köp en extra nyckel och sätt på din nyckelknippa. Och varje gång du ser den här nyckeln eller tar den här nyckeln, så aktiveras din tro. Så det är liksom, det är den typen av tro som jag skulle vilja förmedla idag då. Och jag ska berätta om min Maria, min älskade Maria, som har varit min flickvän i snart 35 år. Hon är fortfarande min flickvän. Sen har vi varit gifta i 30 år, men hon är den där tjejen jag blev förälskad i. Jag kommer ihåg när jag tog henne på den första dejten. Jag kommer fortfarande ihåg precis hur hon såg ut. Nu är ju inte vi då riktigt, förlåt mig nu, men jag kommer ihåg. Hon hade kort läderkjol. En kort läderjacka. Någon förstår. Oh my goodness. Svarta strumpbyxor, high heels. Jag kommer ihåg allt. Den vita blusen, håret. Allt. Och det spelar ingen roll nu då att vi har varit gifta i 30 år. Hon är fortfarande den tjejen för mig. Men Maria, hon har talat tro i vardagslivet. Jag har talat tro från de stora scenerna, men Maria har talat tro på ett sätt som jag har stor respekt för. Och en sån historia var med våran Adam, våran yngste son. Han är 23 år nu och går på universitet. Han ska precis ta sin bachelor i business accountant. Så business accountants, ja. Så vi ska över där och fira honom om bara 2 månader. Och i alla fall så, han är supersmart. Nu ska han ta en master i någonting annat, och han är på gång med någonting annat. Han är supersmart. Han har landat 5 scholarships. Då förstår ni. Ja, han är extremt smart. Men första året i skolan hade han aldrig några läxor. Det är så märkligt. Alla andra barnen hade läxor. Vad säger ni, läxor? Ja, men han hade inte läxor. Har du inga läxor? Nej, inga läxor. Inga läxor. Och sen efter ett år så kom han hem en dag med den tungaste skolryggsäcken som fanns. Och då fick Maria sitta en hel sommar. Ett hel sommar. Och säger, ja, vi är naturligtvis så frälst i världen, eller hur? Det är bara att vara ärlig. Det är Guds nåd och Maria som har uppfostrat våra barn. Och jag har varit den kule pappan som kommer hem och tar ut dem på spännande grejer. Men min Maria, hon har varit en praktisk troshjälte. Och jag kommer ihåg när hon satt med Adam, och jag kommer ihåg många gånger han tyckte det var svårt med matematik och han tyckte det var svårt med fysik. Men Maria, hon sa, titta mig i ögonen. Jag kan inte det här, det går inte. Titta mig i ögonen. Du kan bli precis vad du vill. Du är så smart, Adam. Du kan lära dig vad du vill. Tror inte jag har träffat en smartare pojke än du. Och du är fantastisk på matematik. Och jag tänkte, hon ljuger för pojken. Det här är inte bra, alltså. Hon ljuger för pojken. Så i sängkammaren så sa jag, men vad håller du på med, älskling? Han kan ju inte matte. Och då sa hon så här, ska du säga det som står och predikar tro dagarna ut och dagarna in? Jag praktiserar i alla fall vad du predikar. Visst är det härligt, va? Alltså Maria, det var bara så. Hon talade tro och Adam bara växte. Och nu är han briljant på matematik. Därför att vad vi säger, vad vi tror med våra hjärtan och vad vi säger, det blir så. Det påverkar, det går in. Och Marias praktiska tro med Adam gjorde att Adam blev den han är idag. Är ni med? Vi behöver tala tro med varandra. Och vi behöver vara robusta i våran tro. Och handfasta med våran tro. Så jag har det här i mig, för vi får se om vi kommer till att läsa Bibeln. Det ska vi, jag lovar. Men det är någonting i mig idag som skulle vilja förmedla vardagstro. Praktisk tro. Du vet, det är inte så att vi bara liksom tror att Gud använder evangelister och apostlar. Utan han använder advokater. Och han använder lärare. Och han använder förrättningsfolk. Hör ni vad jag säger nu? Och man kan ta med sig tron och den heliga ande rakt in i förvärvslivet. Rakt in i verkligheten. Och min fru har visat mig det. Alltså, hon var jobbig, för hon lyssnade på allt jag sa. Alltså jag kommer ihåg en gång när jag hade några dagar hemma i Stockholm, och så kände jag på morgonen att jag har nog lite feber. Det skulle vara så skönt att vara sjuk idag. Det var en sån där tanke som kom på morgonen, och jag hade nog lite feber också. Det skulle vara så skönt att ha Maria och servera, ni vet. Det bara ligga här inne och titta på Netflix och så jag sa att jag är nog lite sjuk idag, undrar om jag inte blir kvar i sängen. Maria var på väg till sjukhuset. Maria är en av cheferna på akutvårdsavdelningarna, och så forskar hon. Och så sa hon, ja, jag ska ta tempen på dig. Ja, det var ju 37,2. Eller något sånt där. Ja, kan ju vara så att det var lite varmt i sängen. Men jag vet inte vad det är, men det kanske, liksom, kanske är begynnande. Så försvann Maria, men hon kom ju inte tillbaka med liksom, ni vet, Oreo och det jag hade tänkt mig. Och te och grejer. Utan hon kom tillbaka med en flaska matolja. Och jag tänkte, nu, I'm in trouble. Och så böjer hon knä jämte sängen, öppnar matoljan och smetar på ett kors på min panna. Och så börjar hon att be, Fader i Jesu namn, så be att han ska bli helbredet nu. Och att han ska komma upp i den här sängen och vara den Guds man du har kallat honom att vara. Och jag tänkte, hjälp alltså nu. Det här blev inte vad jag ville. Jag tänkte hon skulle bädda ner mig, lägga en extra kudde under. Och så säger hon så här, nu tror vi att bönen har verkat. Vad ska predikanten säga? Nu tror vi att bönerna har verkat. Tar du en dusch och snygga till dig, så gör jag frukost, så syns vi nere i köket. Och jag står där i duschen som en liten skolgutt, kan ni säga. Jaha, ja. Och sen kommer jag ner till frukost och så känner de mig på pannan. Ja, du är frisk som en nötkärna du. Nu ska du väg och tjäna Gud. Och jag tänkte bara, I have created a monster. Vad är det jag har gjort? Hon har lyssnat. Och så jag sa, ja, du lyssnar verkligen på mina predikningar. Då blinkar hon bara så här, ge dig iväg nu så hinner du till staff meeting. Är ni med? Får ni tag på det? En robust tro. Som inte bara är på söndag förmiddag. Och inte bara är när vi står i lovsången. Utan som gäller hela tiden. En robust tro. En tro som förbereder sig. En tro som tror mitt i vardagen. Okej, vi ska läsa Bibeln, men jag behöver hjälp. För jag tänkte vi ska läsa på skicklig bokmål 2011. Är det någon som har en sån? Kanske Emma. Kan du hjälpa mig med det, Emma? Det är perfekt. Kom upp här, Emma, så ska vi läsa Bibeln på skicklig norsk. Det blir liksom svorsk om jag gör det. Vill ni att jag läser Bibeln, eller? Nej, det är bättre om Emma gör det, inte det? Jo. Så vi ska läsa från andra Mosebok 12. Och så läser vi från 7 till 11. Och sen så får vi börja där. Och jag tror att vi har det på skärmen här också. Andra Mosebok 12. Vill du läsa från skärmen? Ja, det kan du göra.
Ja. Så ska de ta något av blodet och stryka det på de två dörrstolparna och på bjälken över dörren i de husen och de spiser det. Köttet ska de spise samma natt. Det ska vara stekt över illen och de ska spise det med usyret bröd och bittra urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over illen med hode, føtter og innvoller. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise det, med kjortelen bunnet opp om livet. Sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast. Det er påske for Herren.
Og så skal vi... Ska vi läsa psalm 105 och vers 37?
Så förde han dem ut med söll och guld. Ingen i stammarna hans snubblet.
Snubblet, jag gillade det. Det tar vi med oss. All right, jag ska gå superpraktiskt här nu då. För jag vill tala om trosförberedande handlingar. Så nu ska vi bara ta er rakt in i den här storyn om Israels folk som är slavar i Egypten. De har varit slavar i 430 år. Och så ska man ut under Mose ledning. Och så har Gud gjort en massa med straffdomar i Egypten. Och så kommer den sista då. Och det var ju att han som står emot. Alltså dödsängeln, djävulen själv faktiskt i den hebreiska texten. Går igenom Egypten. Och då... Så slår han dem först för där inte blodet finns över dörrposten. Hur många av er kommer ihåg det? Så instiftades Pesach att han går förbi. Han drar förbi. Som vi sedan har gjort om till påsk, eller hur? I den kristna tron. Därför att detta också är en messiansk text som visar på Jesus. Lammet som skulle slaktas, vars blod skulle rädda oss, eller hur? Ifrån förgöraren. Så det är en djup text. Men det finns någonting fantastiskt i den här texten. Man kan tala om Jesu försoning. Att han förlåter oss våra synder. Att han beskyddar oss. Men man kan också tala om helbredelse i den här texten. Och man kan tala om ekonomisk upprättelse i den här texten. Så det finns otroligt många bottnar. Den är djup och den har många facetter. Är alla med på det? Så ser vi ju i den här texten från andra Mosebok då, kapitel 12, att de skulle äta lammet på ett väldigt speciellt sätt och att det var viktigt. Och man skulle äta lammet med skor på fötterna, man skulle äta lammet med staven i handen och man skulle äta lammet med, vad stod det nu på norsk? Kjortelen, okej. Okay. Manteln eller mantelfliken upp in i bältet, draget in i bältet, och bältet skulle vara på. Nu ska vi ha klart för oss att det var ju inte så man åt på den tiden, utan man kom hem, tog av sig bältet med verktygen där man hade kniven och yxan kanske och det andra, och så satte man ifrån sig staven i hörnet på huset och så släppte man ner manteln och gjorde sig bekväm och tvättade sig, gjorde sig bekväm och la sig till bords, och skorna var absolut inte på. Man hade tvättat fötterna efter en lång arbetsdag och så la man sig till bords utan skor, utan stav, utan bälte. Är vi med? Bekvämt, precis så som du och jag gör oss bekväma för att äta en middag eller en kvällsmat där hemma. Och den här natten så var det jätteviktigt att man skulle ha staven i handen när man åt, och man skulle ha skor på fötterna när man åt, och man skulle ha liksom mantelfliken då, kjortelen, instoppad i bältet. Och det där gjorde man bara när man verkligen skulle springa eller röra sig snabbt eller jobba, för då blev man ju liksom friare. Man fick kortbyxor eller kortkjol istället för långkjol. Och jag vill att ni ska se det där nu. Det är oerhört praktiska instruktioner för hur man ska äta det här lammet. Därför att man förväntade sig att den där natten så skulle slaveriet ta slut. Den natten skulle Gud befria Israel från slaveriet. Och det var oerhört praktiska trosförberedande handlingar man gjorde. Och så sa man, nu är vi beredda att dra ut. När det än händer så kan vi bara resa på oss och dra. Ser ni det? Och det här är, det är jätteviktigt, därför att sen står det då i Psalm 105 och vers 37. Och så står det, så vi ser om jag kan det här på svenska åtminstone. Då står det att de drog ut med silver och guld, och i deras stammar fanns ingen som stapplade. Och hos er så står det snubblet. Ja, det är en jättestark vers. En del förstår inte ens vad den innebär, men det innebär att om vi nu tänker att det var, för det vet vi från fjärde Mosebok, att det var 603 000 stridsmän i Israel. Alltså män någonstans mellan 20 och 40. Sen har vi de andra männen på det, och så har vi kvinnor och barn och äldre. Så vi kan säga utan överdrift att det var 3 miljoner människor som skulle ut. 3 miljoner människor ska ut ur slaveriet. Och bland 3 miljoner människor finns det säkert ganska många krymplingar. Folk som inte kan gå. Folk som är blinda. Folk som är döva. Därför att vi pratar om en nation. Om ett folk. Men den här kvällen så drog de med klumpfot på sig skor. Den här kvällen tog den blinde staven i handen. Är vi med? Den här kvällen så gjorde alla sig redo för att dra ut. Alla skulle ut. De mest sjuka skulle ut. Och så sker då miraklet på morgonen, så säger egyptierna, vi måste bli av med de här. Det är för farligt för oss att ha det här folk med en så stor gud ibland oss. Så vi måste ut med dem bara. Och då är det liksom så att de vill på något sätt blidka israelerna. Eller liksom försona sig med israelerna, så att inte mer förbannelse ska drabba dem. Så de tar sitt silver, sitt guld, sina örhängen, sina halsband och det de har, och bara ger till israelerna. Och så säger de, bara kom er, vi måste komma oss av gårde. Bara kom er av gårde, Aslak brukar säga det. Jag älskar det uttrycket. Nu må vi komma oss av gårde. Jag älskar det uttrycket. Så det var vad de sa. Ni må komma era gårdar här. Det är liksom, kom igen nu, ut. Och då står det att det var ingen som snubblat, ingen som stapplat. Därför att när de hade ätit lammet på natten, suttit under blodet, så hade man blivit helbredet. Och det är det här jag vill att ni ska se. Det var inte bara, alltså här finns hela frälsningsplanen i den här messianska texten. Man blev frälst genom blodet från lammet. Man blev beskyddad och man blev helbredet i sina kroppar. Och man blev också ekonomiskt upprättad och välsignad. Ni känner vår Herre Jesu Kristi nåd, står i andra Korintierbrevet. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Säger alla, ja men det handlar ju om andlig rikedom. Nej, det är mitt i ett insamlingstal. Så att det är väldigt tydligt att det faktiskt handlar om att Gud också är intresserad av ditt vardagsliv. Att han faktiskt är intresserad av att upprätta dig och ditt vardagsliv. Och här fick man alltihop. Man fick uppleva frälsning, man fick uppleva helbredelse, man fick uppleva ekonomisk tillväxt och upprättelse. Allt skedde den här natten. Och så drar man ut. Med silver och guld, och i deras stammar är ingen som stapplar. Och så föds folket. Och så blir man döpt när man går igenom Röda havet. Eller hur? Det är en förebild på dopet. Det kan vi se i första Korinthierbrevet kapitel 10. Att det är en direkt förebild. Och så blir man döpt i molnskyn. Döpt i helion. Eller hur? Följer den helion till löfteslandet. Det är en otroligt stark text. Men det jag vill att ni ska se idag, det är att det fanns kanske en och annan som inte hade skor på fötterna, inte hade staven i handen, inte hade dratt upp mantelfliken i bältet, inte gjort sina förberedelser, inte hade strykit blod på dörrposterna eller ätit av lammet. De drabbades av den där förbannelsen som egyptierna drabbades av. Och vad jag tror, att när vi talar om väckelse, så handlar det väldigt mycket om, lyssna nu, som vi säger på engelska, to cause it to happen by faith. Vi får det att hända genom våra troshandlingar. Väckelse är inte bara något romantiskt som trillar ner på Guds folk när de tror och ber, utan vi tror och vi ber. Men väckelse är också någonting som vi får när vi förbereder oss, bygger en stor territorium som ni har gjort, tar ett initiativ och sätter upp det vi har gjort i helgen, och när vi arbetar för att ta med oss vänner och bekanta, och när vi kommer in i detta att nu förväntar vi oss och tror att människor ska bli frälsta, onstöpta, helade. Vi är praktiska i våran tro, och det är den här praktiska tron som Gud svarar på. Får ni tag på det? Och det här har jag haft i mig, och jag skulle vilja bara liksom lägga in det här som en bomb i menigheten här. Ni är redan väldigt praktiska i er tro. Jag vill uppmuntra er att säga det. Jag ser det, vi ser det, vi är djupt tagna av det. Och inte minst Tone som har koordinerat, Tone, Charlotte och Jörgen, alltså tack Jesus, som har ringt runt och skickat sms och jobbat och hyrt bussar för ungdomarna. Det är ingen hejd. Men det är praktiska trosförberedande handlingar som leder till att vi har fått se 300 ungdomar rusa fram och ta emot Jesus här i helgen. Det kommer inte bara av tro och bön. Det kommer också av människor som går till Kiwi och köper bröd och ost, är ni med? Och ägg, för att ta hand om alla ungdomarna som kommer. Får ni tag på det här nu? Det handlar om att få tag på en busschaufför. Det handlar om att förbereda. Någon ska stå på parkeringen. Igår var det ju kaos här. Massor med bilar fick inte plats. Och jag vill att ni ska få tag på det. Vi tackar Gud för varje parkeringsvakt. Vi tackar Gud för varenda krona som har lagts in i det här bygget. Vi tackar Gud för ditt svett och dina tårar på ditt jobb. Och så bär du det till Guds hus. Vill vi se en förändring i våra länder, så måste tron bli praktisk och robust. Väckelse är inte bara en romantisk present ifrån himlen, utan den går precis ut på skor på den handikappades fötter. Bältet kring livet, in med mantelfliken. Nu ska vi arbeta. Nu ska vi gå. Staven i handen. Nu ska vi dra ut. Det är den tron. Och när folk talar om Afrika, så talar man ju så romantiskt om Afrika. Ibland är väckelse där nere, det är väckelse där nere. Jag har ju varit där i 30 år. Visst är det underbart det som händer. Det finns en härlig förväntan och en härlig tro och en hunger. Men om ni tror att det bara är att sätta upp en högtalare och så kommer 200 000. Kära vän, vi arbetar ett år innan. Det pågår ett arbete i hundravis av menigheter. I detaljer. Och när det där eventet kommer, det är ju jättekul att göra en kort film på 2 minuter och så jublar vi över 50 000 som kom till tro. Men om ni visste, det är bara i vårt team ibland 200-300 människor som jobbar ett år innan. Sen jobbar man lokalt, ibland har vi så många som 2-3 tusen som arbetar lokalt för att få till ett event. Och det är klart, när vi då får upp lite fart på det här och vi bygger det som ett företag. Det är så praktiskt så det är inte klokt. En del tror ju att det enda vi gör det är att ben och fastar och så tar vi våran bibel och så går vi ut och så samlas 200 000. Kära vän, det är så långt ifrån sanningen om du bara visste. Det är lastbilschaufförer och mekaniker och det är ljud- och ljustekniker. Är ni här? Och det är folk som bygger och sliter och kämpar. Och det är just förberedande grejer. Vi har stora strategier som man jobbar med i de olika församlingarna. Kring bön, kring hur man ska ta med sig människor. Allt är praktiskt. Och sen kan det ju komma som en fin rapport då. Titta vilken väckelse i Afrika. Men därför älskar jag när... Jag måste bara få ta det här. När jag pratade med Jörgen Reme, Tor Jörgens pappa. Och så sa jag, oj vad Gud har välsignat dig. Ja, men det har varit hårt arbete också. Och så svarade judarna mig när jag kom till Israel. Wow, tänk vad Gud har gjort med ert land och hur han har välsignat ert land. Och wow, ja, men du skulle varit med när vi dikade ut träsken och när vi byggde våra kibbutzer och araberna anföll oss. Det har varit hårt arbete också, men visst har Gud gjort under. Får du ihop båda de här, då kan du få uppleva väckelse. Ett hårt, praktiskt, jordnära arbete med tro på en stor Gud som ska svara på våra böner och verka när vi drar ut i tro. Så den där, jag kände liksom att jag skyller Oddvin den här predikan. För nu har ni byggt den här hallen, nu fortsätter ni och bygger här och ni förbereder er för väckelse och ni förbereder er för nästa generation. Och jag vill bara vara med här nu och motivera allt och alla. Är ni med? På med skorna på fötterna. Spänn bältet om livet. Dra upp mantelfliken. Gör dig beredd att arbeta och slita. Ta staven i handen. Ja, Gud ska helbreda de sjuka. Ja, han ska frälsa genom lammets blod. Ja, han ska välsigna ekonomiskt genom den där favören som kommer. Men det är också de här troshandlingarna. Jag kommer inte hålla på så jättelänge för vi ska gå in i bön tillsammans och Gud ska göra fantastiska saker. Men min mentor som jag fick jobba med under många år, han heter ju Reinhard Bonnke. Jag brukar inte prata om honom så mycket för att folk tycker att man name droppar och det är sant. Men han var faktiskt min andliga pappa och vi hade djup och innerlig kontakt. Och han sa alltid så här, du vet Johannes, Gud sitter inte med dem som sitter. Han går med dem som gör någonting. Han rör sig med dem som gör någonting. Och Gud lyfter inte människor ur en fåtölj, sa han. Han lyfter människor ur djupa, leriga gropar. Det är hans business. Men han kommer inte att lyfta dig ur din fåtölj. Och han lärde mig detta, att väckelsearbete, det är ett praktiskt, hårt slit från morgon till kväll. Och sen får vi uppleva dem när det glimmar till och när det smäller till. Är ni med? 5 dagar eller ett möte. Och visst har vi fått se det när 50 000 blir andedöpta på en kväll. Eller de kommer samman till 100 000-tals. Ja, det är fantastiskt. Men så är det ju bara några timmar. Sen börjar ju slitet igen. Sen är det ju jobb igen. Men vi lever för det där. Eller hur? Vi brinner för det där. Vi ger allt för det. Och idag vill jag mobilisera hela den här regionen och så många som hör mig. Det är möjligt i Norge. Det är möjligt i Sögne. Det är möjligt i Kristiansand. Det är möjligt om Guds folk slaktar lammet, stryker blodet, sätter skor på fötterna, spänner bältet om livet, tar staven i handen. Då är det möjligt. All right. Noah byggde arken. Gud sände djuren. Där har du samarbetet. Noah byggde arken, men sen är det bara ett mirakel hur djuren kom. Och jag tror att det är så. Vi har gjort det själva nu. Jag byggde en anläggning nu tillsammans med mina medarbetare där jag satsade på att vi skulle kunna ha 1 miljon i publiken. Och alla tyckte, men det är ju inte klokt Johannes, vi har ju inte det. Vi har ju 70, mellan 70 och 100 000 när det är stort och... Och över en vecka så kan vi samla 250 ibland. Jag sa, men vi visar Gud. Vi visar Gud att vi tror att det går att samla 1 miljon. Så vi bygger ju det innan vi ser det. Precis som Noah byggde arken. Jag pratade med en pastor i Kilgoris. Där vi har vår missionsbas i södra Kenya. Han sa så här, jag har ju inga medlemmar med bil. Och vad han menade var att det betyder egentligen på afrikanskt lokalt språk i Kenya att jag har inga rika medlemmar. Så han sa, jag behöver ju medlemmar med bil för att komma någonstans i livet. Jag förstod vad han menade. För de går till fots och de kommer på en båda, som vi kallar det för. På en liten moped. Men då sa jag, men då får vi bygga parkeringsplatsen. Och så sa han, men jag har ju ingen med bil. Nej, men det var ju det här med tron. Vi förbereder för att du ska få medlemmar med bil. Och så byggde han parkeringsplatsen i tro. Och så kom han till mig nu och sa, I got 11 car ridden members. Därför att Gud svarar på praktisk tro. Ja, vi ska försöka att avrunda det här på något sätt. Men när vi kom till Dar es Salaam för att göra en stor festival så var det hundratals, jag vet inte, 800 kyrkor som ville vara med i det här. Men det var inte alla som fick höst, det var inte alla som fick nya medlemmar. Men Horoma Enkone, han fick det för att han köpte 300 nya stolar och annonserade sin tredje gudstjänst. Och så köpte han 300 nya biblar. Och så var han var superpraktisk och bara hade ställt upp alla stolarna i sin kyrka och lagt upp biblarna i stora högar, och hans församling var och bad för det här. Och så var det ingen hejd på hur man förberedde det här. Att efter festivalen då startar vi vår tredje gudstjänst. Och då ska de här stolarna vara fulla och alla ska ha en bibel. Han fick 400 nya medlemmar efter den festivalen. Så var det andra församlingar som, the festival didn't really mean anything to us. Nothing really happened. Nej, du investerade ingenting. Det är ju lätt att säga det när evangelisten drar genom stan. Ja, vi märkte ingenting. Vi såg ingenting. Nej, men det är ju för att du heller inte investerade ett hjorta. Ingenting. Det är ju den som investerar, den som tar med sig, den som tror, det är den som får höst. Det är den som är praktisk i tron som får höst. Du, allt kan gå förbi oss om man inte investerar. Men investerar man får man höst. All right, vi ska försöka att landa. Jag har så mycket jag vill säga. Jag skulle kunna hålla på timmar nu. Jag känner att det bara brinner på insidan. Det springer hästar i min ande. Det är ett vulkanutbrott i min ande. Och jag försöker och någon tycker att du drar på. Nej, jag kör på ettans växel. Jag ska vara ärlig och säga det. Någon sa han drar på väldigt. Mitt team vet att jag har varit på ettans växel hela helgen. I kär kulturanpassning. Är ni med? Så vi försöker att hålla igen så att ingen springer ut genom dörrarna utan tar emot Guds ord istället. Men det är en vulkan på insidan. Därför att det är också så att när vi kommer in här så kommer vi faktiskt med tro i benen. Därför att vi lever det här livet. Det är inte bara en romantisk missionär som står och berättar. Utan vi lever det här livet. Vi kastar ut demoner varje vecka. Vi ser sjuka bli helbredet hela tiden. Det är enorma saker som händer. Men det är en snöbollseffekt av över 30 års arbete. Är ni med nu då? Och rått slit. Och nu händer det. Yeah. Come on brother, let me look into that camera. Så här man gör en megakyrka i USA. Wherever you are, I'm in your living room right now. Hey. You think I didn't saw you. But there you are. There. Nej, vi ska sluta. Kan vi stå upp på våra fötter och bjuda fram lovsångsteamet? Jag ska försöka landa. Och så ska vi se vad Jesus vill göra här den här förmiddagen. Jag har en inbjudan som jag vill göra. Och den är så praktisk. Den är så praktisk. Vi ska komma till det. Men först så skulle jag bara vilja landa nu när lovsångsteamet förbereder sig. Och ni ställer er upp och vi ska gå in i det här. Så vill jag bara landa i att även här nu den här förmiddagen så hoppas vi att det finns en och annan som har varit med under den här helgen och vägt och funderat. Som kan få komma till ett beslut om en aktiv tro på Jesus. Även här nu, just nu på söndag förmiddag. Och för mig är det så här enkelt. att jag vill bara ta dig med till min och Marias resa. Vi, Marias familj, totalt icke-kristen på alla sätt och vis. Min familj nere i Österrike, kommunister, är ni med? Ja, så ateister. Min farfar, han skulle aldrig kunna tänka, så, jag vet inte vad han skulle säga om han hade levt och sett vad jag gör. Så att det går faktiskt att få en total förvandling från den bakgrunden man kommer ifrån. Och vad var det då som hände? Jag ska bara landa där, för jag skulle vilja hjälpa en och annan här. Vad var det som hände? Ja, det var så enkelt som att jag och Maria började läsa Bibeln tillsammans. Vi var käraste och vi satt i min lägenhet och vi läste Bibeln tillsammans. Därför att det var kompisar till oss som utmanade oss och sa att vi skulle läsa Markus evangeliet. Och vi läste Markus evangeliet tillsammans. Och så var det bara någonting som hände när vi satt där och läste Bibeln tillsammans. Vi blev förälskade, väldigt fascinerade i denne Jesus. Och lyssna nu, du ska inte joina en kyrka eller ett samfund. Ett kyrkosamfund eller liksom en teologi. Det är inte det handlar om. Jag vet att en del av er har vuxit upp i det. Men om du är här nu och har min bakgrund eller Marias bakgrund, så vill jag säga till dig. Det finns ingen vinst i det. Vinsten ligger i att du lär känna den här Jesus som är Guds son, som är Gud förkroppsligad för oss på jorden. När jag och Maria började läsa om honom så tyckte vi han var det coolaste som fanns. Vi blev super. Vi satt och gapskrattade på hur han pratade med fariseerna. Vi satt och skrattade åt hur dråplig han var, hur rätt fram han var och hur de stal åsner. Och hur de hur han häcklade Petrus när han försökte gå på vatten. Vi tyckte Jesus var jättecool. Och vi tyckte Jesus var så full. Och någonstans in i det här när vi läste Bibeln tillsammans så kommer jag ihåg att vi blev bara överväldigade av Jesu Kristi kärlek. Och vi blev väldigt, väldigt mjuka i hjärtat. Och så ville vi bara ha det här och vi ville leva det här livet. Och så sa vi, det får kosta vad det vill. För vi visste att hela vår familj skulle skratta åt oss. Vi visste att släktingar skulle driva med oss. Men vi ska leva det här livet. Vi ska gå på det här. Och så sa vi till varandra, då ska vi göra det. Ska vi ha hela paketet. Jag kommer ihåg, vi vägde det här. Jag och Maria, vi sa, ska vi köra här fullt ut? Då är det, vi ska kasta ut demoner och be för sjuka och gå på vatten och väcka upp döda. Vi kör fullt ut. Det var ett val. Och vi hade inget intresse av religion. Då hade jag hellre gått och dansat bachata eller salsa. Jag har inget intresse. Jag vill bara säga det på en gång. Så du vet vad du har mig. Jag tycker att religiös underhållning i vilken form den är bland det töntigaste som finns. Fortfarande till denna dag. Det jag blev förälskad i var Jesus Kristus som person. Det han stod för, det han är. Och det var det vi ville ha. Vi var inte ute efter seeker sensitive, avklippta kanter. Lite lätt kristendom, light, som skulle passa. Utan vi ville ha Jesus som den han är. Det är därför jag inte, I'm not sugarcoating it. Tar du Jesus som han är, följer du Jesus precis som han är beskriven, kommer ditt liv att bli radikalt förvandlat. Du kommer få uppleva en kraft som du aldrig fått uppleva. Men tar du kristendom light som ska passa in med allt det andra, får du aldrig uppleva den där kraften. Det är bara välja. Och jag och Maria valde, och det slog ner som en bomb i våra släkter. Jag blev utslängd i köket där hemma i Österrike. Utslängt på riktigt när jag började berätta om min tro på Jesus och vad jag nu hade valt för liv. Mina onklar och allihopa, de var så arga. Och Marias pappa och Marias släktingar var superarga på oss. Men vi hade hittat Jesus. Och Jesus var allt för oss. Så när vi började leva för Jesus så vann vi dem en efter en, en efter en, en efter en. Både min far och min mor och Marias föräldrar. Och det har varit en fantastisk resa. Men jag vill bara utmana dig idag. Ta inte halva paketet. Ta inte 30%. Ta Jesus som den Jesus är. Ta den radikala Jesus in i ditt liv. Allt kommer att förvandlas. Och jag säger det här nu då som österrikare och svensk. Det var en österrikisk kille, en svensk tjej. Och vi bestämde oss för detta. Och det funkade. Det funkar mitt i Europa lika väl som det funkar i Afrika. Det här är på riktigt. Och jag vill utmana dig idag, vem du än är som har kommit hit idag. Pröva Jesus. Pröva Jesus, evangeliernas Jesus. Den riktiga Jesus. Och ta hela paketet. Och när du böjer dig för att han är herre och han är frälsare och han vet bättre än du och du börjar följa honom, då kommer kraften att komma och livsförvandlingen att komma. Nu så ska vi lyfta upp våra ansikten emot himlen och så ska vi sluta våra ögon. Och även om du inte delar min tro idag så skulle jag hoppas att du bara har respekt för min tro. Så jag skulle önska att vi allihopa kunde lyfta upp våra ansikten, lucka öjna och bara vara inför Gud. Så får ni vara med mig här nu för vi ska göra några inbjudningar. Jag ska göra den första inbjudan därför att jag kommer inte ifrån det. För det kan ju finnas en eller två här som kom hit och är lika hungriga och sultna som jag och Maria var när jag var 20 år gammal. Och då vill jag ge dig det tillfället att få välja Jesus. Pröva Jesus. Jesus döde för dig. Jesus svettades och grät och hängde där på korset för att han ville att dina synder skulle tvättas bort och vaskas bort. Och Jesus uppstod ifrån döden och segrade över all ondskap och allt hemskt och elakt som finns. Och det finns någonting som kallas för frälsning. Man kan få ta emot syndernas förlåtelse. Man kan få ta emot den helige ande. Jesus har förberett det. Så vi lyfter upp våra ansikten emot himlen och så luckar vi ögonen och så bara står vi inför Gud. Fader, jag tackar dig för den här förmiddagen. Jag tackar dig för att jag fick privilegiet att tala till det här folket om trosförberedande handlingar och robust väckelse. Halleluja. Nu tackar jag dig far för att du ska måla Jesus för människor genom den heliga ande. Och jag ser hur Jesus är här på den här platsen. Han har varit där hela helgen och han rör vid människor. Och jag ser honom just nu uppstånden och levande och vacker och härlig. Sträcker ut sina genomborrade händer emot dig. Tittar på dig med stor kärlek. Om du finns här idag som inte har valt Jesus än, som inte har bestämt dig för Jesus än, ge honom en chans. Kom till honom idag och säg: Jesus, jag skulle vilja släppa in dig i mitt liv. Jag skulle vilja välja att tro på dig. Och så ska du få se och du ska få smaka och du ska få uppleva denna fantastiska förvandling som finns i Jesus. Fader, jag ber för varje man och kvinna, varje gutt, varje jente som är här. Och jag ber att de ska få välja rätt och jag ber att de ska få välja livet. För du är livet. Du är så fantastisk. Nu räknar jag till tre. Jag täller till tre. När jag har tällt till tre, då sträcker du upp din höger hand om du vill välja Jesus idag för första gången i ditt liv. Eller om du vill komma tillbaks till Jesus. Då bara skjuter du upp en höger hand och så vinkar du med den till Jesus. Men också till mig så jag kan hjälpa dig. Är ni med? Här går vi kör. 1, 2, 3. Kom igen. Lyft upp. Yes. Händer kommer upp. Lyft dem upp här. Vinka. Vinka till mig. Det är underbart. Jag ser 3, 4, 5 händer. Är det någon mer? Så bara var med. Jag vet att det är söndag förmiddag. Jag vet att det är mest kristna här. Men om du känner jag måste få välja Jesus idag, så bara vinka till mig. Jag har sett 4, 5, 6 händer. Det är jättebra. Är det någon mer som vill vara med? Nu är det dags. Lyft upp din hand och vinka. Nu ska vi göra så här. Kom här David. Hoppa upp här med mig. Jag får ta lite hjälp av dig. Kan ni som har era händer, lyft upp era händer, bara håll dem upp. Titta, där har vi en i flanellskjorta. Där nere finns en i en sån här munktröja. Ser du dem på den sidan? Och bara lyft upp era händer, för David, han kommer att komma till er och han kommer att be med er där ni är. Och du kan väl ta med dig några stycken norska män, va? Ja, men eller vill du ta med dig dem någonstans? Ja, men det kan vi göra. Men du kan gå och ta dem där de är. Och så, det är så här enkelt vi jobbar. För människor behöver få hjälp. Människor behöver få praktisk, handfast hjälp. Så är det någon mer, bara lyft upp handen så kommer David till dig. Så ska vi bara samla er i en liten grupp. Och så får vi hjälpa er och be tillsammans med er och ta hand om er. Det här blir jättebra. Du har koll på de två unga männen där, va, som vi ska hjälpa. Jättebra, det här blir jättebra. Vi ska be tillsammans med dem. Sen var det ju några stycken här nere på den här sidan också. Fick du tag på dem, David? Ja, bra, tack. Är bra en svärson med sig? David, han är god. Han har bra hand med människor. Han är jättesnäll och fin. Är det någon mer vi har missat så kan ni hänga på David nu. För jag vet att det var några stycken händer till här nere på den här sidan. Då kan ni bara hänga på David. Om ni tör det så bara går ni ut och hänger på David. Så ska vi be mer och hjälpa er speciellt. Jättebra. Nu ska jag göra en jättepraktisk inbjudan. Och den är för framtiden. Jag tror nämligen att idag när jag predikade så kände du att min tro måste bli mer praktisk. Och här kommer en inbjudan och den ser ut så här. En del av er ska köpa en bibel till en arbetskamrat som inte är en troende. Och så ska du skriva hans eller hennes namn längst fram. Är du med? Du ska ha den där bibeln på ditt köksbord. Och du ska be för den där bibeln. Och så ska du praktiskt förbereda dig för att leda din arbetskamrat till tro. Och så har du som målsättning att en dag ska jag få lägga den här bibeln i handen på min vän. Och då ska jag säga, jag köpte den här för 3 år sedan. Köpte den här för 2 år sedan. Och jag har bett för dig. Och nu äntligen får jag ge dig den som en present till dig. Därför att du har fått ta emot Jesus. Det har jag sett i bön. Att det är många som ska göra redan här nu på måndag. Du ska köpa en bibel till en nabo, till en arbetskamrat, till en släkting, till en vän som du går på gymmet med, till någon som du fiskar med eller jagar älg med. Hörrni, det är så praktiskt det ska vara. Och den där bibeln kommer att vara som nyckeln på nyckelklippan. Kommer att vara som fotoramen som vi pratade om. Och så ska du börja och be praktiskt där hemma. Och du ska öppna den här bibeln och så ska du läsa hans namn eller hennes namn. Och så ska du lägga händerna på den här bibeln och så ska du säga, en dag ska jag få lägga den här bibeln i händerna på honom eller henne. När min mamma skulle komma till tro, då tog min bror och jag en arabisk sedel från Egypten. Han hade varit ute och rest. Vi rev den mitt i tu och så skrev vi mammas namn på båda bitarna. Och så hade vi den i våra plånböcker och den här halva sedeln kom alltid upp då på den tiden när man hade cash och plånböcker kom alltid upp. Och så såg jag mammas namn och så bad jag en bön, kära Jesus, låt mamma komma till tro. Och så höll vi på så i 3 år och så kom mamma till tro. Och när mamma kom till tro, då kom jag och min bror samman och så tejpade vi upp sedeln igen och så hamnade den som en tavla på väggen hemma hos min bror. Så praktiskt är det.